Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. 11 meter lång.
Ja, alltså det låter typ som att jag har gjort något fel i konverteringen, men jag är ganska säker på. Det låter verkligen som det.
Ja, 11 meter lång.
Men det finns väl så långa ormar. Låt mig bara liksom lite snabbt kolla hur lång en pytonorm brukar vara.
List of largest snake.
Okej, säg att den är istället då. Den kanske är runt 2 meter, 3 meter.
Alltså det verkar som att den största farliga ormen, den är 5,7 meter.
Jag tänker inte bli häcklad här. Det är skitsvårt.
Du ska inte bli häcklad.
Det är precis det jag känner att jag blir. Hon har en skitstor orm i alla fall.
Alltså den är svinstor. Jag tror att den är skitstor. Så är det.
Jag tror att den är mellan 3 och 6 meter. För det är ungefär det så stor som en pyton brukar vara.
Kan den vara 11 feet? Tror du?
Ja, det är det jag tänker att jag antagligen har gjort skrivit fel här för mig själv. Okej, även solen har sina fläckar. The sun being me.
Anna, nu kan du säga det. Anna, nu är det dags.
Vi är på väg till Lund, 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 Lund.
Gud, vad är det? Tredje försöket träffar du rätt in i kalendern.
Vilket är sjukt, för jag är ju helt kalenderbesatt och tar ju väldigt pride i att ha bra ordning och reda på tid
dagarna.
Och sånt där.
Ja. Ja, det gör det verkligen. Men det är, den här tiden är omöjlig att hålla koll på. Alltså jag förstår ingenting. Jag förstår absolut ingenting. Så jag tycker inte att du ska vara för sträng mot dig själv. Det är väldigt förvirrande tider.
Och jag känner typ också att så här, jag börjar liksom tappa liksom greppet om hela tidsperspektivs...
Absolut. Liksom,
att på ena sidan går det jättefort och på andra sidan går det jättelångsamt.
Alltså, jag förstår ingenting. Vet jag har min kalender, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men det jag vet är att nu är vi på väg till Lund.
Ja, precis. Det är det enda vi vet, helt säkert.
Så länge man inte lyssnar på i Podplay-appen. För då var vi,
för då är
vi på väg till Lund imorgon. Exakt.
Exakt. Ja, men det blir underbart. Ikväll smäller det. Torsdag 9 februari 18.00 på Stadsbiblioteket. Alla som bor i Lund måste komma dit.
Oh, verkligen. Tänk, nu har jag tyvärr utvecklat en ny sån här som man alltid gör när man är så här. Ingen kommer komma.
Ingen kommer komma, jag vet.
För att jag tycker att det känns väldigt obehagligt här att ingen, man inte köper biljetter, för då vet man inte att någon kommer.
Man har ingen aning.
Man har ingen aning.
Och de som arbetar på biblioteket.
Det tror jag kommer vara så trevligt i och för sig.
Alltså det tror jag också. Och men vi vill ju då om vi kommer köra ändå eller om vi kommer typ så här lära känna varandra bara.
Men vi kanske typ går
alltså, och lära känna dem.
Ja, så kan vi kanske berätta lite mer one on one. Mer om oss. Så kul att vi sätter oss.
I alla fall, jag heter Karin.
Jag växte upp i Partille.
På landet mitt i stan.
Exakt.
Även känt som Partille. Nej, men jag längtar jättemycket. Det ska bli skitmysigt verkligen.
Det ska bli så jävla mysigt.
Och för er som inte är där så får ni ändå höra. För vi kommer ju spela in det här.
Ja.
Och släppa det här i flödet också.
Absolut. Så att ni känner att ni är där. Ungefär.
Exakt.
Tänker jag. Mm. Det kommer bli jättekul. Känner du dig in liksom nöjd med ditt fall?
Ja, men det gör jag nog. Det är liksom... ja, det ska väl inte... Jag vill inte ge iväg för mycket, men det är inga mord.
Mm. Alltid skulle jag säga bra vid en livepodd.
Ja, exakt, det känns alltid skönt. Du då?
Men jag känner mig nöjd. Ja, det blir gammal skånsk skåpmat kan man säga.
Härligt, jag gillar det. Jag tänkte genast på pyttipanna.
Ja, gott. Riktigt gott. Ah, ja, men
för er som kommer så får ni höra vad det är för typ av pyttipanna.
Och jag tystnade och började tänka på pyttipanna.
Pyttipanna drömde dig bort i en krögarpytt. Vad heter det? Har du något tips? Liksom vi kör det vanliga klassiska. Har du något tips?
Jag vet inte om jag har det. Har jag det? Nej, alltså jag har liksom börjat kolla på The Hills. På Netflix. Kul. Alltså det är liksom... Jag är där, om du förstår. Vilket jag tänker kanske hänger ihop med det här som jag sa nyss, att jag inte fattar någonting och inte vet någonting och känner mig helt yr i huvudet, typ. Ja. Att det liksom är... Det som hände var ju, jag berättade för dig igår att jag skallade en skåpsdörr igår.
Ja, ah, alltså förrgår. Stackars det.
Och fick väl inte, alltså någon slags väldigt så light hjärnskakning, skulle jag säga.
Bred på nu, Karin. Du hade ju för fan ett stort jack i pannan.
Jag hade åtminstone ett litet jack i pannan.
Ni kommer inte känna igen Karin, som ni ser.
Nej, för jag ser ut som Harry Potter.
Jag vet inte vad jag känner för att du gör den referensen. För jag vet inte om du hånar mig och alla oss Harry Potter-fans.
Det är väl bara, förlåt, men det är väl verkligen bara den enda personen. Alltså, han är väl ändå ansiktet utåt. Alltså pannan ut för är i pannan.
Okej. Jag tar det.
Eller vem har du annars precis. Liksom? Är det så Scar, Lejonkungen?
Ja, men det är mer över ögat.
Det är över ögat, ja. Okay. Det är en annan sorts. Nej, men då kände jag så här... jag var absolut inte så dålig typ att jag inte kunde kolla på TV, såklart.
När är man någonsin det?
Men däremot... verkligen. Men däremot så kände jag så här... Det är lite för mycket med Real Housewives of New York. Jag orkar inte att de håller på att skrika. Nej, och sånt.
Där bråkar de så mycket. Det är mer intriger i The Hills. Mer lågmälda intriger.
Det är lågmälda intriger. Det är exakt vad det är. Och, så därför gav vi mig på det. Och jag har inte ångrat mig, kan jag säga.
Nej, cool. Men staring at the black page before you.
Alltså, nu ska jag berätta för dig till att börja med. Wow. Både din tolkning och låten, originallåten. Jag är nu på
din tolkning. Jag tyckte jag gjorde det bara rakt av som den är.
Så okay. Mycket likadant. Nej, men jag är nu på säsong 2. Det finns bara 2 säsonger på Netflix, tror jag. Och den låten är inte introlåten.
Va?
Nej, blir det bara.
Men då blir den det sen.
Ja, jag
alltså,
antar
den måste
det.
Vara det.
Ja, nej, men den är ju det sen. The rest is still unwritten. Yeah. Ah, det är så bra. Ah, det är så jävla bra.
Nej, jag kollade ju även väldigt mycket på The City.
Ah, väldigt bra. Väldigt bra. Tror inte The City finns på Netflix. Kanske, jag vet inte. Nej, men så jag har inget true crime-relaterat tips helt enkelt. Har du något att bjuda på?
Nej, jag har ju inte det. Även inte heller den här veckan. Jag har typ inte kollat någonting på TV.
Ursäkta, hur mår du? En svår hjärnskakning.
Sjukt. Typ. Alltså man undrar ju. Nej, jag har inte kollat någonting på TV. Så att jag har verkligen inga tips. Och jag sa ju att jag skulle börja titta på den här Sherwood förra veckan. Jag har inte gjort det. Men jag läste en recension. Som sa att den var jättebra. Så att då känns det ändå bra att jag tipsat om den. Så då kan jag... Det är inte bara jag som tycker att den verkar bra i alla fall.
Jag tänkte nyss på händelser vid vatten. Jag tror inte vi kommer kolla vidare på den.
Okej, vad intressant.
Ja, jag vet
den
inte vad...
ska vi också titta på.
Men... Alltså, jag vet inte varför han sa så, men det var en... vi får väl se helt enkelt om han har tröttnat. Rätt eller fel. Ja, jag vet inte. Det är en lite, väldigt jobbig värld att ge sig in i eftersom det är så jävla ångestfylld hela tiden.
Ja,
det kanske inte är där vi är just nu. Men man vet inte.
Men vi får väl se. Det var rafflande tv-snack helt enkelt, eller tipssnack.
En sak som jag tycker veckan. Att vi måste benämna.
Berätta.
Är att det här avsnittet, tror jag, är vårt 250:e avsnitt!
Nej. Vad sjukt.
250 jävla avsnitt.
Vad sjukt.
Har någon någonsin gjort några fler avsnitt av en podd? Det tror jag inte.
Det känns typ inte som det i alla fall.
Det känns typ inte som det. 250
fall. Grattis, Karin.
Nej, vänta. Nästan 50.
Gånger två.
Ja, strax under 500 fall.
Ja.
Det är fan helt sjukt.
Det är fan helt sjukt.
Bra jobbat. Bra,
bra
kämpat,
jobbat.
Anna.
Grattis. Grattis, grattis, grattis.
Grattis, grattis.
Men alltså, är inte den vanliga fråga, vanligaste frågan man får från det? Folk som inte är true crime? Förutom den. Är inte den vanligaste frågan man får så här? Du vet, när folk som är lite lustiga. Exakt. Tar det aldrig slut? Och så gör man så här. Nej. Du tror att du var först med det där lilla, liksom, lilla skämtet. Men tyvärr inte.
Nej.
Då, jag svarar alltid så här då, som jag inte vill skapa någon obekväm stämning. Man vill ju svara, är du störd eller? Men istället svarar man, när man önskar att det var så, men tyvärr är det ju inte så. Så exakt så svarar man, eller
hur? Ja, det gör man verkligen. Det är exakt så man svarar.
Ja, men grattis. Oh, det har varit en ära att få tillbringa 250 avsnitt med dig.
Ah, detsamma. It's been an honor serving with you.
Ja, verkligen.
Fan, så nu tänker jag att vi bara rullar rakt in i det som vi har gjort 249 gånger innan. Och sätter igång med veckans podd, eller?
Det gör vi.
Wow.
Pressure's on.
Familjen Pelly i Lakeville, Indiana var ett resultat av två sorgliga händelser, skulle man kunna säga. För mamma, säger man inte.
Mamma,
Dawn Hubers, första man, hade i mitten av 80-talet dött i en olycka. Och Dawn stod plötsligt ensam med parets tre små döttrar. Jessica, 5 år gammal, Janelle, 4 år gammal och 2 år gamla Jolene. Pappa Robert, eller Bob Pelly, hade förlorat sin fru i cancer i början av 1985 och stod ensam kvar med deras två barn, Jeffrey, eller Jeff, och Jackie. Och de är liksom tonåringar, så de är så här ganska mycket äldre, typ.
Mm.
För det dröjde bara några månader efter att de båda blivit änklingar innan de träffades, och redan i november 1985 så gifte de sig. Och det gick så fort att det, åtminstone enligt vissa källor, så var det så att deras barn liksom inte hann träffa, alltså de träffades typ först vid bröllopet.
Gud vad hemskt, stackars ja. Barn.
Men bara liksom värt att notera här är ju att alla barnen har J-namn.
Ja, utan att de ens har gemensamma föräldrar.
Mm. Så det är 3 J-barn på ena sidan och 2 J-barn på andra sidan. Jag tyckte bara...
Det är intressant.
Jag har ingenting mer på det, förutom att jag bara var så här...
Mm. Ödet.
Ja, verkligen. Mm. Det sa de säkert också. Tror du inte det?
Säkert. Destiny brought us together.
Exakt, verkligen. Och det är nog det här med J-barn... J-namnen är nog lite så här... lite grann typ det som håller liksom det som är likt med de här barnen, för som sagt då så skiljer det sig ganska mycket i ålder, men Dawn och Robert har också lite olika uppfostringsmetoder, för Robert är väldigt väldigt sträng mot sina barn och Dawn har en lite mer avslappnad inställning. Robert är präst. Han är präst.
Mm.
Jag kommer börja kalla honom för verkligen. Jag kommer börja kalla honom för Bob nu. Bob är präst och det är det yrket som tar familjen från Florida, där de först bor, till just Lakeville, där Bob leder församlingen Olive Branch Church, som har ett 50-tal medlemmar.
Mm-hmm.
Familjen bor då i liksom pastorshuset, säger man så? Det känns som att det är, huset som är till kyrkan, där bor de.
Prästgården.
Prästgården, ja exakt, precis. Mm. Och det ligger liksom då precis bredvid kyrkan. Och det blir liksom snart en samlingspunkt för de som följer Bob. De vet att de alltid är välkomna hem till familjen Pelly. Min mardröm. Det kommer folk hälsa på. Utan
alltså, det är verkligen, det är min största skräck också. Att Oskar bara så här öppnar upp hemmet för alla han känner. Så att det är tid och otid när man är hemma.
Hos mig är det alltid, det har vi en open door policy, som Oskar brukar säga.
Och det är typ Oskars högsta dröm. Så att där har vi lite att jobba med.
Jag ska börja komma hem till er oannonserad, så Oskar blir glad.
Och du får göra det.
Det får jag inte alls.
Inte.
Ha ha ha.
Ja, men hellre du än någon annan.
Du bara ringer på så står jag där.
Hej, hej!
Hej!
Och har inget att säga. Bara vänta på blindbjudan.
Allt bra. Jag bara går in och sätter mig och kollar på tv mer. Okej. Men de får då särskilt liksom mycket besök vid speciella tillfällen, exempelvis när den lokala high schoolen ska ha bal och kyrkomedlemmarna kommer förbi och visar upp sina klänningar och typ pratar om den stora kvällen. Och det är liksom precis vad som pågår den 29 april 1989 när Jeffs avgångsklass ska ha sin bal. Så det är helg och fyra av familjens sex barn är hemma. Dons äldsta dotter Jessica, hon är nu 9 år gammal. Hon är hos en kompis och ska sova över där hela helgen. Och Jackie, hon är 13 tror jag. Hon är på ett läger med kyrkan.
Okay.
Men resten är då hemma. Och vägen fram till Jeffs bal har inte varit utan problem. För några veckor innan balen så har han gripits av polisen. Misstänkt för ett inbrott där han typ stulit lite random skit, känns det som. Och det här har då förstås gjort Bob rasande. Det här är inte liksom den ordentliga prästsonen han har uppfostrat. Och han har då blivit så arg att han till en början sagt att Jeff inte får gå på balen. Men han har över tid mjuknat och nu blir det då liksom av i alla fall. Och Jeff åker till sin flickväns hus och byter om strax efter 5. Och vid 5:30 ska Bob och Dawn Pelly besöka en församlingsmedlem. Men de dyker aldrig upp. Mm-hmm. Så Jeff blir liksom då den sista att träffa på sin familj i livet. För att dagen efter är det söndag och Bob ska som vanligt leda gudstjänsten i Olive Branch Church. Men han är sen. Först tror församlingsmedlemmarna att det kanske är någon slags skämt. Bob är lite av en skämtare kan man säga. Han har vid tidigare tillfälle ägnat sig åt lite olika så upptåg i samband med sina predikningar för att lära hans följare ett och annat typ.
Är de i stil liksom med det här? Komma sent?
Ja men det kanske, jag läste någonstans att han typ kanske så en gång när han kom in så var det bara att han satt. Typ vid en bänk, en av kyrkbänkarna och typ läste tidningen när de kom in och då var det då den sedelärande läxan att man bara ska gå in och sätta sig och vara tyst även fast han inte står på scenen typ, alltså lite så. Men tiden går och man inser då och dessutom att resten av familjen saknas så börjar man bli lite fundersam. Var är familjen Pelly? Varför är de inte där? Så några från församlingen går de få metrarna till familjens hus och knackar på. Men gardinerna är föredragna och ingen öppnar dörren. De lokaliserar en nyckel och bestämmer sig för att gå in. På golvet i hallen så ser de Bob Pellys livlösa kropp och när de letar igenom huset på jakt efter resten av familjen hittar de då mamma Dawn, 8-åriga Janelle och 6-år gamla Jolene. Och alla har liksom skjutits på nära håll och efter att de har sett det här så rusar de här familjer, eller de här församlingsmedlemmarna ut ur huset till den väntade församlingen och typ ropar till alla att gå in i kyrkan och börja be för att familjen Pelly har då mördats.
Usch.
Kort därefter så kommer Dawns äldsta dotter Jessica till kyrkan och hon ser blåljusen på parkeringen. Och hon har då varit hos en kompis så det är den här kompisens mamma som typ kör dem till kyrkan. Och en polis stannar bilen och säger till mamman till den här kompisens att liksom gå ut. Och genom fönstret ser Jessica hur hon börjar gråta. Och Jessicas första tanke, vilket är så drabbande att vara 9 år gammal typ. Hennes första tanke är att hennes hund måste ha liksom råkat ut för någonting. För det är typ det värsta hon kan tänka sig. Liksom.
Det värsta man kan, fy fan.
Men snart står det då klart att det är mycket värre än så. Hon har förlorat hela sin familj. Och senare samma dag får också sonen Jeff som sovit hos en kompis reda på att hans familj då har mördats. När polisen väntar vid hans bil på parkeringen vid det nöjesfält där han, hans tjej Darla och hans kompisar fortsätter till. Alltså de har liksom, de har haft balen kvällen innan och sen så har de typ sovit över hos någon kompis och sen så har de åkt det här nöjesfältet hela typ avgångsklassen för att liksom fortsätta firandet typ. Och så kom, när han kommer ut därifrån så väntar liksom polisen vid hans bil typ.
Okay.
Och det här är liksom ett, ja, det är ett fruktansvärt brott och man tror att mördaren har använt ett hagelgevär men man hittar inte mordvapnet och inte heller liksom några kulor eller några spår av kulor eller så. Det finns ingen fysisk bevisning och efter begravningen så flyttar Jessica till sin morfar i Michigan. Och alla runt henne slutar liksom prata om vad som hände typ. Man tycker väl att det är typ det bästa sättet att skydda Jessica. Alltså att inte låta henne veta någonting.
Nej.
Det känns som att det är on brand typ.
Ignorance
fram tills för, ja men alltså typ fram till för typ 10 år sedan. Så det känns som att det var så som folk typ hanterade trauma. Bara, nu pratar vi aldrig mer om det här.
Nej.
Och så hon har liksom ingen, alltså hon tas bort från det här samhället. Hon har ingen kontakt med sina syskon Jeff och Jackie på liksom många många år. Och hon vet ingenting. Hon har uppfattningen om att polisen då tror att hennes styvpappa dödade hennes mamma och hennes systrar och sen sköt sig själv. Det är vad hon tror har hänt liksom. Och det är också vad hon säger till Jeff när han 6 år efter morden bjuder henne att hälsa på honom, hans fru och deras barn i Florida. För vem hon tror gjorde det är liksom en av de första frågorna han ställer till henne. Och då säger hon så här, det var din pappa typ. Men det är också en av de första frågorna polisen ställer till henne när de 2002 knackar på dörren till huset som hon nu delar med sin man Tyson och deras 2 döttrar. Okay. Jessica har då börjat kalla sig Jessie. Så det är liksom, det är vad jag kommer kalla henne från och med nu också. Det är liksom ett sätt att typ ta avstånd från hennes, alltså så fruktansvärt sorgliga start på livet. Och hon har så här färgat håret rosa. Alltså hon beskriver som att hon vill byta person typ. Hon vill bara glömma och trycka undan. Men så 13 år efter morden på hennes familj så knackar då polisen på och frågar henne vem hon tror mördade dem. Och hon svarar, precis som hon gjort tidigare, att det var hennes styvpappa som sköt hennes mamma och systrar och sen begick självmord. Poliserna typ så kollar på varandra och sen säger de bara, det är omöjligt. Det kan inte gå till så liksom. Så då frågar de om hon kan komma på någon annan som hade velat skada familjen. Och direkt så liksom poppar ett namn upp i hennes huvud. Hennes styvbror Jeff. Och det visar sig då att polisen delar hennes så här tanke. De har redan från början varit säkra på att den då 17-åriga Jeff var gärningsmannen. De har bara inte haft nog bevis att övertala en åklagare att ta fallet till domstol.
Okej.
Så den här Jeffrey Pelly då, Jeff, han hade en liksom något strulig uppväxt. Det är förstås inte så konstigt om man förlorar sin mamma och sen får se sin pappa gifta om sig bara månader senare typ. Man kan förstå att han, alltså inte att jag försöker bortförklara det han eventuellt gjorde senare. Nej, nej. Men såklart, men att det är så här, man förstår att han blev lite utagerande mot sin pappa. Och han och Bob hade en riktigt ansträngd relation. Alltså Bob var väldigt sträng och väldigt strikt. Och det krockade liksom en hel del med den då tonåriga Jeff. Folk i området kände till att de bråkade. Och polisen kände till åtminstone ett tillfälle då Bob hade slagit Jeff. Relationen med stivmamman Dawn var typ kall. Alltså han beskriver den som att den var nästan icke-existerande. Men det fanns då en del negativa känslor kring henne och hennes barns intåg i familjen. Jeff och även tror jag till viss del Jackie upplevde då att det var helt andra regler som gällde för Dawns barn än för dem. Och de var ju yngre med, så att det var kanske inte så konstigt heller. Men Jesse kommer också senare vittna om att typ Jeff hade humör. Alltså de var ganska, alltså han kunde bli väldigt arg plötsligt och hon som barn var liksom rädd för honom typ. Som jag sa i början, ett par veckor innan den här balen hade hans avgångsår från high school då. Den här balen, hans avgångsår från high school, så hade han gripits av polisen och relationen till pappan hade då blivit sämre. Bob var rasande. Och som sagt, han gick till slut med på att Jeff skulle få gå på balen. Men det kommer med en och annan restriktion. Han får då inte delta i några aktiviteter runt omkring balen. Alltså han får gå på själva balen, men det är det liksom. Okay. Och han får inte heller köra sin egen bil. Så Bob ska liksom skjutsa honom och hans flickvän Darla till balen. Och det är ju förstås en enorm kränkning, som du säkert förstår. Men vid 4:15 den 29 april ses Jeff ändå i sin bil på en bensinmack mellan hans och hus och Darlas hus. Och snart dyker han då upp hos henne. Han har med sig, men inte på sig, sin kostym. Så han byter om hemma hos henne innan de ger sig av till balen. Så här, finklädda och sådär. Som sagt, sen sover de hos en kompis. Och sen så dagen efter så åker de till det här nöjesfältet då, där polisen sen kommer att informera honom om vad som har hänt hans familj. Men polisen kommer då alltså tro att när Jeff dyker upp på bensinmacken har han precis mördat sin familj. De menar alltså att det helt enkelt inte finns någon annan som haft möjligheten att göra det. Alltså det är så här, det är ett väldigt, väldigt litet fönster för det här brottet. Alltså den sista personen, du kommer ihåg att det var ganska mycket trafik i det här huset den här kvällen, eller eftermiddagen. Mm. Så den sista personen som liksom hälsat på dem och lämnar huset gör det vid 16:45. Och 17:30 så dyker då familjen inte upp på den här, att de skulle hem till någon och typ kolla på någons klänning eller whatever. Så man menar då att de här 45 minuterna är liksom luckan där de måste ha mördats.
Okay.
Och Jeff säger själv att han åkte från huset innan 17, men det finns då vittnen som har sett honom där och då på den här macken efter 17. Polisens teori är att Jeff först skjutit sin pappa med familjens hagelgevär och sen följt efter sin mamma och styvmamma och systrar ner i källaren där han då skjutit dem. Och sen har han klätt av sig sina kläder, slängt dem i tvätten, tagit en dusch, städat upp kulorna, satt sig i bilen med vapnet, tankat, gjort sig av med vapnet och åkt hem med Darla, till Darla. Och jag tror att han kommer till henne alltså typ runt 17:30. Så det är ju liksom väldigt, väldigt små luckor.
Ja, verkligen.
Typ. Och motivet ska då ha varit att han ville gå på balen och han ville gå på balen fullt ut, liksom, så som han ville göra det. Typ. Alltså det här var en konflikt med hans pappa som eskalerade. Och han sköt honom och sen så sköt han de andra med. Alltså så, liksom, att det var som ett bråk typ. Polisen har dock ingen teknisk bevisning. Man hittar blodspår i badkarets avlopp och ett par av Jeffs jeans och lite andra kläder i tvättmaskinen. I fickorna ligger pengar kvar, vilket man tycker då tyder på att Jeff liksom hade bråttom och var disträ när han la dem i maskinen. Jag tycker också det verkligen bara att det är typ exakt så man tvättar jeans när man är 17 år gammal. Men det finns liksom inga så här cold hard facts att luta sig mot. Istället menar man att tidslinjen är det starkaste beviset för att han måste ha begått det här. Alltså, det kan inte ha varit någon annan, är helt enkelt vad polisen går på typ.
Okay.
Men det är ju då inte, alltså det finns lite olika indicier sådär, men det finns också typ att han såhär, han har sagt till Darla så dagen efter att han har en dålig känsla, att han tror att någonting har hänt, alltså det är sådär liksom. Men som sagt, inte super mycket att luta sig på mot, och det kan bli svårt i rättegång, så ingen åklagare har velat ta sig anfallet förrän då 2002, 13 år efter att det begicks. För att poliserna dyker upp hos Jesse den där liksom dagen beror då inte på att de hittat nya bevis, utan på att det nu finns en åklagare som vill gå vidare med fallet.
Mm.
Det finns också, ska det då visa sig, ett vittnesmål från en polis som säger att Jeff frågade honom vad som skulle hända om han sa sanningen. Skulle han då bli avrättad?
Mm-hmm.
Och det tar man då som ett tecken på hans skuld. Men det verkar liksom inte finnas dokumenterat att han har sagt det på något sätt, förutom att en polis har dokumenterat att han har hört det. Förstår du vad jag menar? Alltså jag det finns liksom inte... Det är en sån affidavit där polisen skriver att han har varit med om det här, men det finns ingen liksom övriga...
inspelning eller...
Nej, exakt, precis. Och verkar inte finnas några anteckningar från själva förhöret heller, som jag förstår det. Så det finns en polis som säger sig ha hört det här, men liksom inte... Ja, du fattar.
Jag fattar.
Som sagt, en DC-kedja som åklagaren bygger sitt fall på, och det leder då till att Jeff grips för morden. Vid det här laget så bor han i Florida med sin fru och sitt barn och jobbar som konsult för IBM. Men nu utlämnas han då till Indiana och sitter häktad under hela tiden han väntar på rättegång. Den börjar 2006. Så det är alltså 17 år efter morden.
Mm.
Hans syster Jackie tror på hans oskuld. Det gör också typ hans här morföräldrar och sådär. Och också några av de gamla församlingsmedlemmarna. Men någon som är säker på hans skuld är Jesse. Och inför rättegången då, eller vid rättegången, så åker hon tillbaka till Indiana för första gången sen det här hände för att vittna mot sin styvbror. Och utöver att hon kan vittna om liksom familjedynamiken och om Jeffs beteende i familjen och sådär, så vittnar hon också om att familjens hagelgevär alltid brukade hänga på ett visst ställe på väggen tillsammans med en pilbåge. Och när polisen sökte igenom huset så hittades bara den här pilbågen. Och man tror därför då att det här är mordvapnet. Och hon är så här, ja men den hängde alltid där liksom. Mm. Hon reagerar på att han inte ser henne i ögonen på liksom hela vittnesmålet. Efter lite drygt 2,5 dagars överläggning så kommer juryn tillbaka med sin dom. Jeffrey Pelley är skyldig till 4 mord. Och han döms till 160 års fängelse. 160 års fängelse. Men det tar liksom inte slut där. För delvis så jobbar Jeffs advokat på ett överklagande. Men över tid och när hans fall får mer uppmärksamhet får han också nya, säkert dyrare, vassare advokater. Det vilar på, alltså det som de håller på att jobba med vilar på ett par olika saker. Delvis så menar man då att hans rätt till en snabb rättegång kränkts. Alltså att det tog så jävla lång tid innan det blev rättegång.
Mm.
Man menar också att den här tidslinjen då är för tajt. Men också att juryn har vilseletts i rättegången. För det vill säga, eller de säger då, att det jeansen man har hittat i tvättmaskinen inte var tvättade. Det kunde man liksom se på typ kvitton och de här pengarna och sådär man hittade. Men det fanns, men juryn fick liksom inte veta det. Alltså att maskinen inte hade gått typ. Och de fick heller inte veta att de var otvättade och att det inte fanns typ några blodfläckar eller på så. På, alltså på jeansen man hittade inga liksom bevis på de här jeansen trots att de då var otvättade typ.
Okay.
Och då menar man också att det faktum att hans advokat inte invände när det, alltså inte tryckte på att jeansen inte var tvättade under rättegången gjorde då att liksom hans rättighet till ett välfungerande försvar också kränktes typ.
Okej. Okay.
I rättegången hördes inte heller en person som kontaktat polisen och berättat att Bob varit illa ute i Florida, alltså innan de flyttar till det här nya stället, och att hans liv varit fara sen han, alltså sen han bodde i Florida typ. Den här personen menar typ att han hade liksom någon slags kontakt med någon slags organiserad brottslighet i Florida typ.
Mm-hmm.
Man vet ju inte hur sant det är, såklart. Men det fanns ett sånt vittnesmål, typ. Och det fanns också ett vittnesmål där en granne berättade för polisen att Bob hade lämnat ett par vapen till honom någon tid innan morden och bett honom ta hand om den. Och där eventuellt då också den här saknade hagelbössan. Vilket då skulle innebära att det inte var det som var mordvapnet, typ. Och det hördes inte heller i rättegången. Det här är ju också bara vittnesmål. Eller förstår du vad jag menar? Och det är också långt senare och sådär. Man kan ju inte veta hur mycket sanning det finns i de uttalandena. Så frågan är då om vi antingen liksom har att göra med en 17-åring som mördade sin familj för att han vill gå på balen, så som han vill gå på balen. Eller en person som sitter på livstid för 4 mord som han inte har begått. Och det här, alltså liksom den här delen av den här rättsprocessen pågår nu. Så i höstas lämnade Jeffrey Pelleys försvar in sitt underlag för att få igenom en ny rättegång. Och nu liksom under våren ska en domare, förväntas en domare ta ställning till huruvida det blir en ny rättsprocess eller inte. Så att det liksom är så här, det är verkligen högst pågående och alltså han är ju dömd liksom. Och han är dömd för alla 4 morden, men de som menar då att hans, eller det försvaret menar att det fanns saker i domen att ifrågasätta. Så att det finns helt enkelt liksom gott om anledningar att hålla koll på utvecklingen i det här The Pelley Family Murders, eller Prom Night Murders kallas det också. Och den här flickan då som hette Jessica, hon heter nu Jessie Tronio, och hon har haft en förstås väldigt, väldigt tuff väg till att liksom låta de här 2 personerna typ samexistera i henne, eller vad man ska säga. Hon har haft väldigt stora problem med psykisk ohälsa och ville till en början då helt separera hennes gamla liv med hennes nya. Men över tid så har hon återknutit kontakten med typ någon, du vet, någon vän från barndomen i Indiana. Hon har också börjat berätta för sina barn om sin mamma och sina systrar, och hon har också skrivit en bok tillsammans med sin kusin. För 2019 så kom då boken I Am Jessica, A Survivor's Powerful Story of Healing and Hope. Och jag har lyssnat på ett avsnitt av 48 Hours som heter Live to Tell, Murder on Prom Night, där Jesse liksom är huvudpersonen och den man huvudsakligen följer. Man hör från ett par andra personer också. Jag har också läst textversionen av samma avsnitt. Jag har dessutom lyssnat på The Pelly Family Murder av podden Already Gone. Läst en artikel om fallet på All That's Interesting av Marco Margaritov. En artikel på ABC News med rubriken Murder in the Family, All for the Prom av Jim Avila och Eric Hannan. Och två nyhetsartiklar på South Bend Tribune. En av Marek Masurek och en av Jeff Parrott som har rubriken True Crime Podcast Reignites 1989 Prom Night Murders as Jeff Pelly Seeks New Trial. Och den handlar då om tredje säsongen av Counterclock, som är en sån liksom gräv säsong som handlar om det här fallet, där journalisten Delia Dambra djupdyker i det här fallet och typ ser, kollar vidare på det här Florida spåret och verkligen så här tar sig an det så där som grävande journalister kan.
Härligt.
Eller hur? Så där om man vill liksom höra mer om det här fallet och bilda sig en egen uppfattning om huruvida Jeff Pelly är skyldig eller inte, så kan man, finns det mer information i Counterclock säsong 3 helt enkelt. Det var det som jag hade den här veckan.
Tack för det, Karin. Det var inte så lite.
Fruktansvärt sorgligt.
Väldigt sorgligt.
Ja. Nu ska jag ta och släppa in mitt barn i sovrummet så hon kan gå och lägga sig och flytta ut i soffan istället. Så,
go for it. Roger Pratt.
Spencer Pratts pappa.
Även kallad Butch av sina vänner och familj, var uppväxt i Munhall i Pennsylvania. Och han var en så här populär kille när han växte upp och han verkar vara en sån typisk all-American dude, om du
en
fattar
Butch,
vad jag menar.
Han helt var, enkelt.
Ja, alltså med det namnet så känns det som att man typ...
Stort ansikte eller?
Ja, jag vet
stort
att
ansikte,
det är din...
stor personlighet.
Ja, men... Ja, nej. Fast ändå, ja.
Okej,
okay. Ja, okay, han har stort ansikte.
Men har han stor personlighet?
Ja, absolut. Mm. Han, men, eller det, ja, det har han. Han är, men han är liksom framförallt
säga ja! Sluta fact-checka mig. Men fan, är du viralgranskan eller?
Ja. Vi får se. Han var i alla fall så väldigt sportig och han var så väldigt bitig. Alltså du vet, han var vältränad, stor. Han var kapten för både fotbolls- och brottarlaget och han var liksom sjukt duktig med på sport. Så säger en person som inte är duktig på sport. Men och det, hans framgångar då inom sporten gjorde ju honom då såklart till en väldigt passande kandidat för olika stipendier till olika colleges.
Mm,
och det här var en väldigt bra möjlighet för honom eftersom han då hade växt upp under liksom inte jätterika utan snarare ganska liksom strama förhållanden. Hans mamma var ensamstående och försörjde Butch och hans bröder på hennes inkomst, vilket var då, hon var sjuksköterska och liksom det var nog inte så här superfett liksom.
Det var ett tufft liv.
Det låter tufft, verkligen. Så 1984 tackade han ja till en plats på Teals College i Greenville i Pennsylvania. Och det här ligger då ganska nära hans hemstad så att han fortsatt kan så här åka hem och typ hälsa på sin mamma och du vet sådär.
Mm.
På Teals College träffar han en kille vid namn Edward Swigger, även kallad för Ed eller Eddie. Och jag kommer säga köra Eddie såklart, av vänner och familj. Eddie är så här skitduktig i skolan. Han tar liksom skolan på jättestort allvar. Han beskrivs liksom som den som pluggade mer av de här två. Och att han liksom kanske inspirerade Butch att vara duktig i skolan.
Mm.
För Butch hade college varit liksom ganska mycket mer utmanande än vad high school hade varit. Och det kan man ju tänka sig liksom, att det ändå blir liksom ganska stor skillnad. Men... tillsammans då med Eddie så är det ändå som att så här, han typ tar skolan på allvar, vilket kanske inte alltid är så lätt att göra typ. Men de här blir två i alla fall jättetajta och de pluggar två olika saker. Eddie var inriktad på juridik, så han pluggar juridik, och Butch var mer inriktad då på business administration, vilket jag typ inte riktigt, jag vet inte riktigt vad det är för typ, det är väl kanske någon slags finance-aktigt typ. Mm. Jag tänker att allt som har med administration tänker jag är typ så här: and then you put this paper in this file and then you liksom använder den här stämpeln. Men jag tror inte att det är det. Men,
nej, svårt.
Svårt. De bor i alla fall på samma fraternity house. Frat house.
Yep.
Delta Sigma Phi. Och där blir då de, som sagt, det är där de träffar varandra och det är där de blir skitbra kompisar.
Mm.
Och de är jättetajta, men som då liksom, det var inte bara typ så här, Eddie inspirerade honom att fortsätta plugga mer, men han verkar liksom ha varit, det verkar ha varit en ganska tydlig dynamik, så här, ledare och följare i deras vänskap.
Mm.
Så. När de hade ett år kvar tills de skulle ta sin examen så bestämde de sig för att flytta ut från frathouset, och jag vet inte vad den exakta anledningen var, men det sägs att de var liksom för trötta på allt party som pågick där i tid och otid. De kanske var trötta på att stjäla Delta Omega Size get eller liknande, för jag tänker att det är sånt som man gör.
Alltid hålla på att stjäla en get.
Alltså, hur många filmer har man inte sett där de stjäl en levande maskot?
Sluta köpa en get.
Alltså verkligen, it's bound to be stolen.
Alltså inte för att liksom victim blama, men
nej, verkligen. Men de skaffar sig i alla fall en lägenhet tillsammans då, som de flyttar in i och där de bor tillsammans det sista året. Efter att de har flyttat ut från frathouset så blir det inbrott där. Mm. Huset blir total tömt på elektronik, och tänkte att det här är liksom slutet på 80-talet. Så det är liksom VHS-maskiner. Om det ens är datorer. Alltså,
nej, det är det typ inte, va?
Jag tror typ inte att det är det.
Jag tror typ att det är ett helt rum med dator, du vet.
Jag tänker mer att, jag vet inte hur man ska, men alltså, jag tänker mer
telefoner att, och VHS-spelare.
Ja, typ så här, en jättestor TV.
Projektor.
En boombox.
Alltså, de stjäl en sån overhead-apparat.
Typ rullar iväg den. Dun, 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 med den där armen som bara flipprar. Men det blir okay, alltså total tömt på typ allt liksom av värde. Och nu var ju vi ändå så pass små i slutet på 80-talet. Eller typ knappt fanns.
Det fanns ju typ inte.
Nej. Vi var liksom en spermie.
Nej.
Ja.
Eller... Tala för dig själv.
Men det var väl ganska dyrt, tänker jag liksom då. Så att det är liksom, ja, det blir i alla fall totalt rensat på elektronik. Det låter ju konstigt att det ens går att tömma ett sånt här typ av hus på allting. Men det var alltså mitt under spring break. Så alla som bodde där var väl typ i Cabo, eller var man då tillbringade spring break på 80-talet. Det var inbrott i alla 17 rum. Och allting som går att stjäla stjäls, helt enkelt.
Oj.
Det som är konstigt är att det finns inte några tecken på att det har varit inbrott i huset. Eller du vet, man kan ganska snabbt konstatera att så här, tjuvarna verkar ha haft nycklar. För att det har inte varit liksom, det finns inga tecken på inbrott.
Mm.
Utöver då att allt är stulet. Och det var många som hade nyckel dit. Du vet, det är inte bara de som bor där, utan det är så här personal, det finns någon städare, någon kompis har nyckel. Det finns skitmycket nycklar. Som...
Säkert jättemånga som har bott där innan, som typ inte har lämnat tillbaka
exakt
nyckel.
Exakt så, exakt så.
Många nycklar i omlopp.
Verkligen så. Så att det är liksom många som har haft möjlighet att göra den här stölden. Som tur är då så har Eddie kommit ganska långt i sina juridikstudier. Han är ju som sagt på sista året. Så att han hjälper liksom alla grabbar som bor där. Eller han är väl sista året på någon slags, du vet, sån grundläggande juridikutbildning i alla fall.
Mm.
För jag tänker, han är bara 21 nämligen när det här pågår. Men han hjälper liksom alla killar som bor där med att berätta vad de har för rättigheter, göra ansökningar hos försäkringsbolaget och ett massa sådana saker. Och är liksom bara så schysst. Och ingen vet ju då vem som har begått inbrottet, men det dröjer inte länge innan alla de här fratboysen då som bor kvar i huset fortfarande pekar ut att de tror då att det är Butch och Eddie som är skyldiga till inbrottet. Det finns liksom inte, vad jag förstår, några direkta bevis på att det är de, mer än att det är så här deras känsla att det är de som är skyldiga. Men de plockas in på förhör, de, du vet, säger inte, de erkänner ingenting. Utredningen stannar typ där, som jag förstår det. Under våren 1988 så tar de då 21 år gamla båda två studenten, eller sin examen, och de har då gjort upp stora planer för vad de ska göra under det stundande sommarlovet och även hur de då ska fortsätta sin höst liksom. De ska flytta in tillsammans i en gemensam lägenhet i Philadelphia där de då ska fortsätta sina studier. Eddie hade kommit in på Temple Law School och Butch hade ambitionerna om att plugga vidare och ta en master i business administration. Planen efter att de hade då pluggat vidare var att de tillsammans skulle starta någon slags business ihop. Jag vet inte vad de skulle ägna sig åt, men de hade väl det som krävdes med law and business. Och sommaren då skulle de också tillbringa tillsammans, och den skulle tillbringas då boendes hemma hos en kvinna vid namn Linda Carlin som var båda killarnas chef på deras extrajobb i en butik. Men hon, Linda, råkade också vara Eddies flickvän.
Mm.
Och Linda, väldigt. Linda hade en stor gård där de då skulle få gott om space att hänga liksom, utanför deras arbetstid. Mm. Och Linda Carlin kan man väl beskriva som en kvinna mitt i karriären. Hon är 35 år gammal, så alltså 14 år äldre än än Eddie och Butch.
Mm.
Hon har arbetat länge med en man vid namn John Steele som är liksom någon sån riktig businessman. Hon har börjat som hans assistent och sen har hon typ arbetat sig upp hos honom som liksom, ja, anställd helt enkelt. Och han har då massa olika businesses. Han är först och främst en ortopedisk kirurg, men utöver det så äger han ett, något slags spa. Mm. Han har flera olika möbelbutiker. Yep. En taverna,
yep.
Ett paraplyföretag och det här är ett axplock bara.
Alltså jag önskar att han fanns på LinkedIn.
Alltså det är som att, okay. Jag tänker typ att han bara öppnat, du vet, typ att han bara, fan, man skulle behöva någon som var riktigt bra på paraplyer. Ah, jag öppnar ett paraplyföretag.
Ja. Ah. Wow.
Ja, så han har liksom lite smått och gott. Och Linda då verkar liksom vara hans högra hand typ med det mesta. Så. Han har då också flera olika bostäder. Och bland annat har han då typ en ranch eller en gård eller något liknande. Där han då låter Linda bo. Som typ,
alltså det är inte hennes
förmån.
Utan det,
nej,
det är hans.
Nej, det är hans. Mm. Ja, exakt. Så hon bor då i ett skitnice hus. Som i och för sig inte är hennes, men hon bor ju där. Hon har två bilar. Hon har jättemycket fina kläder och har massa dyra smycken. Hon har två rottweilers, så mycket som 7 hästar och 2 ormar varav en var en 11 meter lång pytonorm. Så nej. Hon har allt man kan önska sig. Alltså det är så sjukt att skaffa, alltså det är något fel med att man får ha såna djur som husdjur.
11 meter lång.
Ja, alltså det låter typ som att jag har gjort något fel i konverteringen, men jag är ganska säker på det. Det låter verkligen som
det. Det är bara 11 meter lång.
Men det finns väl så långa ormar?
Jag vet inte.
Ja, det är en ja, men alltså, okej.
Okay.
Jag vet inte om jag kommer hitta tillbaka exakt dit. Men låt mig bara liksom lite snabbt kolla hur lång en pytonorm brukar vara.
List of largest snake. The longest.
Okej, okay. Säg att den är istället då. Den kanske är runt 2 meter, 3 meter.
Alltså det verkar som att den största...
Ja, ja, ja.
Farliga ormen, den är 5,7 meter.
Jag tänker inte bli häcklad här. Det är skitsvårt.
Jag ska inte bli häcklad.
Det är precis det jag känner att jag blir.
Är det det? Vad sa vi? Python.
Hon har en skitstor orm i alla fall.
Alltså den är svinstor. Jag tror att den är skitstor. Så är det.
Jag tror att den är mellan 3 och 6 meter. För det är ungefär det så stor som en python brukar vara.
Kan den vara 11 feet? Tror du?
Ja, det är det jag tänker att jag antagligen har gjort skrivit fel här för mig själv.
Ja. Det,
okay.
Det
är även solen har sina fläckar. The sun being me. Okej, men hon har i alla fall det då. Allt man kan tänka sig vill jag ha. Linda och Eddie träffades i en av Johns stilbutiker. Och det verkar vara någon slags liksom, mer tränings... Alltså, de träffas i en av hans butiker och de fattar genast tycke för varandra då. Och börjar umgås och dejta väldigt snabbt. Hon är då som sagt 35 och han är 21. Så att det är ändå ganska stor åldersskillnad. De blir i alla fall jättekära. Och de beskrivs som ett striking couple. Hon hade, citat nu, a full thick head, a lion mane of red hair. Och Eddie var en biffig snygging. Och han beskrivs bland annat som att hans lår var just huge.
Jag.
Vilket är en sån... Nej, men alltså,
just
det känns
som
en
sån... huge. Men man beskriver det så...
Men jag tänker att det är någon som du vet det är någon, jag tänker att det är så här ett sånt ideal där killarna ska vara så här skit vältränade, att han har såna footballer lår typ,
just
som är
huge.
Så jag tycker det var jättekul.
Gud. Ja, så konstigt.
Så att, hon anställer i alla fall, efter att de har träffats och blivit ihop, så anställer hon Eddie i en av Johns inredningsbutiker där även då Butch fick jobb senare. Mm. Hon verkar liksom ha skämt bort honom ordentligt. Hon lånade honom pengar till att typ köpa en ganska fin bil. Men ändå så fortsatte hon att köra honom till så olika platser när han bara inte orkade köra. Hon inredde ett rum åt honom på den här gården där hon bodde. Som
allting låter som att hon är hans
law
mamma.
Office. Ja, absolut. Mm. Alltså hon curlar honom som fan. Yeah. Alltså han får ett law office hemma hos henne som verkar inrätt så, du vet, som ett gammalt så svulstigt kontor, om du förstår vad jag menar. Du vet, det var så här, skrivbord med läder, desk.
Yep.
Mycket böcker, du vet, hela den här grejen. Så han är helt klart liksom väldigt taken care av henne. Så där är det här huset då, skulle Butch och Eddie tillbringa sommaren tillsammans medan de båda då arbetade i Linda eller Johns butik. Men när skolan väl då har slutat, när de väl har tagit examen och de ska flytta in hos Linda, så flyttar Butch istället hem till sin mamma. Och han kommer dit med alla sina saker och så här, säger på typ så här, men jag behöver bara lite space, jag behöver bara få vara i fred lite grann så här. Kort efter att de har tagit examen så händer någonting ganska förfärligt. Det brinner i en av John Steels möbelaffärer. Hela skiten liksom brinner ner och John ansöker såklart om ersättning från försäkringsbolaget, och det är en ganska saftig sån. Den är $300,000. Jag är ganska säker på att det är rätt siffra den här gången. Men
då.
När de då, ja, exakt.
Ah, jävlar.
Så det, precis, det är mycket
svinmycket pengar. Yep.
Ja. Men när försäkringsbolaget då gör en utredning så hittar de någonting då som tyder på att branden är anlagd och därmed kan då ingen försäkring betalas ut. Och polisen får då vittring, och vittringen för dem hem till Butch. När de förhör Butch så börjar han liksom snacka. Han säger ingenting om branden. För han har ingenting att säga om branden. Däremot så har han någonting att säga om inbrottet och stölderna på hans för detta frathouse. Han berättar då, precis som alla har misstänkt, att han och Eddie har stulit stereos, VHS-system och massa annan elektronik för $3,500 till $5,000. Så också skitmycket pengar. Och polisen meddelar då, innan de lämnar Butch i hans hem, att de kommer att åtala honom för inbrottet och stölden som han och Eddie har gjort.
Japp.
När Butchs mamma liksom kommer hem så har han grov ångest för vad som har hänt. Så han berättar då för henne vad han precis har berättat för polisen. Och hon är så här, kontakta en advokat som liksom vi känner här, ring honom. Så ska vi se att det här löser sig typ. Mm. Så som är en mammas uppgift att säga. Och han har då också så sjukt mycket ångest för vad Eddie skulle säga om han visste vad Butch precis har gjort. Alltså om han, att han, om liksom,
att han bara så här,
ja. De har inte haft någon kontakt med varandra sen Butch flyttat hem till sin mamma. Och det verkar som att han liksom, det är inte bara att han inte haft kontakt med Eddie Butch alltså, utan det är mer att typ så här, han verkar typ inte ha haft kontakt med typ någon av sina kompisar. Så han har liksom isolerat sig mer och mer och har då såklart jättemycket ångest.
Mm.
Men den 17 juni 1988 så ska han ge sig ut för att träffa några vänner. Han tar då bussen till Akron där han ska möta två kompisar som heter Teresa och Caroline. De har frågat om han vill följa med dem på fest. Efter den kvällen så försvinner Butch. Och ingen vet var han har tagit vägen eller vad som har hänt honom förrän drygt ett år senare. För då blir Linda kontaktad av polisen. Hon och Eddie har gjort slut och hon har liksom gått vidare i livet. Hon har skaffat en ny kille, hon har köpt sitt eget hus i en stad som heter Sharon och hon driver en egen inredningsbutik som hon har fått hjälp av John Steele att starta. Anledningen till att polisen kontaktade henne var för att hennes hus har brunnit ner.
Mm.
Och de vet ju att Linda liksom har varit kopplad till en misstänksam brand tidigare.
Just det.
Så att de tycker att det är konstigt att hennes hus brinner liksom. Så de säger att de vill förhöra henne, vilket hon bara så här, ja, såklart, nu får jag göra det liksom. Och typ så fort förhöret börjar, så börjar hon att snacka. Och inte bara om branden i hennes hus, vad hon tror har hänt där, utan om var Butch tog vägen ett år tidigare. Hon berättar att hon är helt säker på att det är Eddie som har tänt eld på hennes hus. Hon säger att hon tror att han har gjort det för att varna henne. Och varna henne då för att hålla tyst om vad som har hänt med Butch. Men det tänker hon inte göra, för hon är totalt livrädd för vad Eddie kan göra. Och hon vill att han ska försona för det som han har gjort. Hon berättar då att Eddie tillsammans med sin bror Michael hade dödat Butch för att säkerställa att Butch inte skulle skvallra om att Eddie hade varit med och tänt eld på John Steels butik.
Oj.
Hon berättar vad som har hänt den kvällen som Butch åkte till Akron för att gå på fest. Och det som har hänt då är att hon själv, Eddie, Teresa, Caroline, de har träffats tidigare samma dag för att lägga en plan om vad de ska göra när Butch kommer till Akron. Eddie har frågat Teresa och Caroline om de kan hjälpa honom att plocka upp Butch när han kommer med bussen. Och sen köra honom till en avsidesplats där de kunde reda ut lite saker. Och de här tjejerna, ja, liksom varför de går med på det, det framgår typ inte riktigt. Men de går med på det liksom. Så att när Butch kommer med bussen så står de där och väntar på honom.
Oh.
Och han hoppar liksom in i framsätet bredvid tjejerna, vilket får mig att tänka att det är någon slags pickup, vilket egentligen inte har någonting med historien att göra. Men du vet, det är så här säte där fram där man sitter allihopa. Mm. Och sen har de då börjat köra och Butch är ju liksom i tron om att de ska till den här festen. Men istället för att åka till den här påstådda festen så åker de ut till en skog där de stannar och så säger de så här: Teresa måste kissa. Typ. Så Butch då som sitter närmast dörren hoppar ut för att släppa ut Teresa. Men när han hoppar ur då så istället för att hoppa ut för att kissa så stänger de dörren och så bränner de iväg.
Uh-huh.
Och lämnar då Butch kvar i skogen. I skogen väntar då Eddie och hans bror Michael på Butch.
Jävlar,
och det här är så jävla sorgligt för de sen liksom slår ihjäl honom typ. Och de misshandlar honom jättemycket. Och sen när han är medvetslös så sätter de en påse kring hans huvud och sen lägger de honom i Michaels bils baklucka och kör tillbaka hem till Lindas gård där de sedan begraver Butch då på liksom, John Steele slash Lindas ägor. Så jäkla hemskt. Och bara med motivet att de liksom inte vill åka dit för någonting. Ja, nej, det är vidrigt.
De vill inte att han ska kunna berätta om det här inbrottet. Det är liksom motivet.
Och branden.
Och branden, just det.
För att det som Eddie hävdar är typ att så här, Butch ska, du vet, ha häcklat honom. Som du häcklade mig lite där när jag sa att pytonormen var 11 meter. Men, och fast det var då
inte typ... riktigt på samma sätt, va?
Inte riktigt. Nej, men att det Eddie säger typ så här, att Butch har sagt typ så här, du ska typ, jag kan förstöra hela din framtida karriär, du vet om jag berättar det här, alltså du vet att han har så här hotat honom.
Det säger Eddie att Butch har sagt.
Exakt. Ja. Så det är ju ändå helt sjukt liksom, men det är liksom, det är det som han är orolig för då, säger han själv. Efter att Linda har berättat det här då för polisen så åker de tillsammans till graven där Butch är begravd. Och där kan de då gräva upp Butch och med hjälp av tandkort identifiera honom. Eddie och Michael greps samma dag för mordet på Butch. Och Teresa och Caroline och även Linda då greps och erkände sig även skyldiga till conspiracy to kidnap. De... Alltså Teresa och Caroline, jag vet inte om hur de dömdes, men Linda fick då 7-15 år i fängelse.
Åh, jävlar!
Och Eddie dömdes till livstid i fängelse och hans bror Michael fick då 21-53 år i fängelse för hans roll i mordet. Den här brorsan Michael verkar ha blivit frälst i fängelset och släpptes efter 16 år då han bestämde sig för att bli präst. Linda är också släppt ur fängelset, men Eddie sitter då fortfarande kvar och avtjänar sitt straff för mordet på Roger Butch Pratt. Så himla hemskt.
Fruktansvärt. Alltså den scenen att man är så här, det tycker jag ofta typ påverkar mig när man läser om fall, just där när insåg man att det var på väg att gå riktigt åt helvete typ.
Nej. Och det är så hemskt. Och man tror att man är med sina kompisar.
Ja. Och sen bara stänger de dörren, bränner iväg. Och så du vet, tänker man först säkert såhär, vilket dumt skämt. Eller du vet.
Ja, haha, kom tillbaka.
Det är så jävla obehagligt. Usch.
Ja, jag vet. Det är verkligen, gör något med en. Och jag har läst två artiklar på The Washington Post som heter Murder Among Friends, Two Live at a Crossroads. Och att den andra artikeln heter The Unraveling of a Murder. Båda skrivna av John Greenia. Sen har jag lyssnat på en podd som heter He Murdered His Best Friend. Och det är Killer Questions with Darren Karp. Säsong 1, episode 8. Och där är Billy Jensen, du vet, gästartist. Väldigt bra podd.
Cancelled, tror jag.
Ja, okej.
Jag tror det. Att det har varit någon liksom han har fått lite så anklagad för osaft beteende.
Men just det. Det här han var alltså, med och podden var bra så att
jag säger inte att du inte var det som källa. Jag säger bara
nej, för det hade jag.
Det går bra.
Sen så har jag läst Brothers Keeper av Sarah Frensky på cleavescene.com. Och så har jag läst One the Best, There Behind Bars, Brothers Who Were Town's Pride, Face Trial in Slaying av redaktionen på Akron Beacon Journal. And that's all.
Du, vilket jävla 250:e avsnitt, eller?
Ja, helt sjukt.
251, det blir ett firande.
Det ska bli underbart.
Eller hur? Så jag tänker att vi
ses i Lund, you guys.
Vi ses i Lund och vi hörs nästa vecka. Och fram tills dess, ta hand om er.
Goodbye.
Hejdå.
Podplay.